I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Vi har fått en jättefin feedback.
Mm.
Som värmde mig.
Ditt kalla hjärta.
Plötsligt händer det. Nej, vi fick respons på knarkavsnittet.
Mm.
Jag läser upp det rakt upp.
Ja, men vad spännande.
Som förälder är man ju hysteriskt rädd för att barnen ska testa knark. Och hur sjutton pratar man med dem utan att det blir värsta skrämselpropagandan? Idag kom det till mig. Ni får sköta snacket. När de blir tonåringar låter de helt enkelt lyssna på ert poddavsnitt rörande ämnet. Mm. Det blir liksom klart som korvspad att knark är knas när man får till sig era upplysande och hysteriskt tragikomiska anekdoter. För vem sjutton vill riskera att bli inrullad i en dammig persisk matta eller snorta typ bajs? Det jag egentligen försöker säga är grym podd och lyckad kombo av allvar och humor. Jag kommer helt klart att fortsätta lyssna.
Åh, vad fint, vad glad man blir.
Ja, men det blir man ju.
Otroligt fint.
Tack för den meddelandet på Instagram. Ja. Någon har varit inne på vårt Instagram-konto helt enkelt och skrivit meddelande.
Ja, och vi kan ju nämna det. Vi läser ju allt.
Vi läser allt. Mm. Och faktiskt vi svarar på allt.
Ja, mm. Och vi är också väldigt, väldigt tacksamma för den feedback vi får.
Mm.
Och tar gärna emot både positiv och negativ sån.
En annan feedback vi har fått är att folk vill att vi ska prata om tjuv och polis.
Ja,
programmet exakt. Vi var med i.
Ja, precis. Men det kunde väl vara kul att göra en liten återblick.
Mm.
Och vi inväntar beslut om husrannsakan då.
Ja. Jag ber dig kliva ur bilen.
Ja, det räcker.
Vad är väskorna? Det här är bara den.
Bredvid hennes hus ligger gul fastighet med svart tak.
Har du uppfattat?
4 miljoner.
Perfekt.
Det står att det ska finnas märkt DNA på den.
Och med maskering ordentligt.
Här i sommaridyllen Askersund ska en kupp strax genomföras och en fullskalig polisutredning dras igång. Det är förstås inte på riktigt. Det är ett spel och en tävling, men samtidigt också ett socialt experiment. För det är 10 helt vanliga Askersundsbor som ska göra saker de tidigare aldrig varit i närheten av.
Är det någon som har slarva?
Det var slarv här.
Vi spelar ju in den här produktionen i våras.
Mm.
Vi var ju lite tveksamma, vet jag, både du och jag, att vara med i den. Och för min del så handlar det om det här med, jag var lite tveksam till om det var dels vettigt att visa upp en del polisiära metoder och sådär, och dels om det var görbart att som jag då, som var kriminaltekniker i serien, skulle kunna liksom bidra på ett trovärdigt sätt.
Mm.
Hur kände du inför medverkan där? Var det lite samma?
Ja, det var samma. Och jag som spanare då var ju väldigt tveksam till om jag skulle ställa upp. För jag visste inte vilka metoder jag skulle kunna visa på bästa sändningstid.
Mm.
Och jag var helt på det klara med att jag skulle inte göra någonting som inte går att googla sig eller flashbacka sig till. Eller som
exakt.
Finns i diverse böcker och serier sådär.
Mm.
Med facit i hand så hade jag inte behövt vara orolig alls, för att de har ju ändå klippt ihop spandelen så att det återigen blev som en Beck-film.
Ja, precis.
När man ligger, när det ser ut som att jag kör en vit Volvo 1,5 meter bakom en person. Det var till och med som min son sa så här, men mamma, det är lite konstigt när de filmar dig inifrån bilen, då har du Toyota-märke på ratten och utifrån bilen sitter en Volvo. Ja, min son, det var uppmärksamt av dig. Jag satt aldrig i en Volvo. Jag tycker att med kriminaltekniken och med förhörssituationerna så tycker jag att det blev så verklighetstroget som det kan bli.
Mm.
Däremot spaningsdelen vart ju...
Not so much.
Men jag tänker att vi viger ett helt eget avsnitt till spaningen.
Ja, det tycker jag med. Det är superspännande. Mm. Jag har massor med frågor om det. Men det var ju ändå, ur mitt perspektiv måste jag säga ändå, även om det inte överensstämde kanske då så himla mycket med riktig liksom, spaningsverksamhet, så tyckte jag ändå det var väldigt roligt att få liksom ändå få en viss inblick både i den och i andra utredningsaspekter. Men typ förhörsteknik. Och jag tyckte det var faktiskt himla kul.
Ja.
Och sen var det ju roligt, vi spelade ju in i en gammal polisstation.
Mm.
Och det var ju som att slungas tillbaka till liksom 70-talets Näpo-station, en liten ort i Sverige.
Alltså de som har gjort settingen, scenografen, de har gjort ett riktigt bra jobb.
Ja, verkligen.
Jag fick som flashback när jag klev in i det där rummet och man såg de här gamla jalousiskåpen i olika typer av ekfaner och bok i olika brokiga saker. Och det låg några gamla förundersökningsprotokoll i såna här plastfack på bord. Men de har gjort en jättebra jobb där.
Ja, verkligen. Mm. Men vi har ju fått lite frågor kring det här med hur det gick till när de här, för det var ju alltså 10 amatörtjuvar som skulle begå århundradets liksom stöldkupp.
Mm.
Och det slutade ju så att vi faktiskt fick 9 stycken av 10 kan man säga.
Spoiler alert!
Ja, fan,
ja men den borde de ha sett.
Ja, annars får de playa tillbaka. Och, ja. Nej, men, och många av dem erkände ju.
Mm.
Men vi jobbade ju parallellt med att försöka binda de här individerna till brottet, till gärningen och till platsen där alla de här pengarna hade tillgripits. Och då använde vi ju från kriminalteknisk sida då oss av DNA-analyser bland annat. Och då kan man ju fundera på så här, men de hade ju skyddskläder och handskar och mössor och allt möjligt. Och ändå så kunde vi säkra spår inne på platsen som vi sen kunde knyta till de här tjuvarna. Hur tänkte du kring det? Visste du att det var möjligt?
Ja, ja men det har man ju sett i olika utredningar.
De har ju sett på CSI.
Nej, men i olika utredningar har varit på. Det är liksom ett mikroskopiskt litet fiber från någonting. Mm. Eller någon som har råkat nysa eller något sånt där. Mm. Det är i princip omöjligt att röra sig någonstans utan att lämna ifrån sig.
Ja, men, och det är ju också det som hela den här tekniken bygger på.
Mm.
Det är ju att vi släpper ifrån oss massor med celler. Hundratusentals, kanske miljarder med celler varje dag. Som avlossas liksom från kroppen. Så att dels det, att man kan söka och säkra dem. Men också det här att vi kan föra med oss varandras spår. Det låter ju lite konstigt, men som i morse när vi träffades och vi kramades om, så fick ju jag någon miljon celler av dig och du fick en motsvarande mängd av mig. Så att rent teoretiskt och praktiskt så kan man ju också jobba med den här smittan på det sättet, om man får uttrycka sig så.
Hur tänker du kring det här munskyddet som du har nu en decimeter framför dig, framför micken?
Mm.
Vad skulle du säga? Vad finns det på
den? Ja, men grejen med, om man drar en parallell till brottsplatser och liksom DNA i brottsuppklarande syfte, så är ju det ett problem att man ofta får blandade DNA-profiler. Mm. Precis som på det här mickskyddet. Min saliv kommer sitta där med massor med celler, men också många andra såklart.
Mm.
Så att, men det är lite spännande tycker jag. Och jag tänker så här, DNA är ju spännande och vi har fått lite frågor och önskemål om, kan vi prata lite kriminalteknik och lite sånt här.
Mm.
Så tänker, kan vi inte ägna det här, hela det här avsnittet åt kroppsvätskor?
Absolut,
för det är ju på. Bra. Det ligger ju nära till hands, tänker jag då,
absolut.
Om vi ska prata DNA i alla fall.
Det gör vi.
Så veckans tema är kroppsvätskor och deras betydelse för polisen. Men du, vi måste stoppa här. Lena, för vi har inte heller hälsat välkomna till podden.
Nej, men gör det nu då.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd, Över min döda kropp, med mig, Anna Ingehed, och
Lena Ljungdahl. Snyggt, då gjorde vi det också. Men du, kopplat så här med arbetsmetoder och så. Jag tänker när jag tittar på kriminalserier, CSI och så vidare. Mm. Varenda stad i USA har ett eget CSI-avsnitt. Ja. Metoden de använder där, finns de? Går de till så? Är de uppspidade? Eller vad säger du?
Mm. Ja, men det finns, alltså många metoder finns faktiskt i verkligheten, även om de såklart inte är lika sofistikerade. Liksom, man kan inte lösa ett mord på en reklampaus. Så funkar det inte. Jag såg något skräckexempel någon gång. Det var typ, jag kanske överdriver lite nu, men då hittar man ett pubishår under en dörrmatta. Och det där håret kunde man sedan tjoffa in i någon maskin och typ få ut en passbild på en gärningsperson. Riktigt så går det inte till. Men just DNA-analys är ju en sån metod som har utvecklats väldigt, väldigt mycket. Bara sista liksom 20 åren kanske i Sverige och i resten av världen. Och idag kan man ju använda metoden för att analysera bara liksom kanske 8-10 celler. Alltså det kan räcka för att få ut en DNA-profil. Och DNA finns ju i de flesta vävnader, de flesta celler i kroppen. Men det måste vara celler som har en kärna. För att DNA, det är ju vår arvsmassa, ligger tätt, tätt ihoppackat. Det är flera meter långt en DNA-spiral. Ligger packad in i cellens kärna. Sen finns det lite, lite utanför kärnan, men det är överkurs.
Finns det DNA, eller då finns det celler i alla kroppsvätskor som lämnar en kropp?
Ja, det skulle jag vilja påstå. Mer eller mindre. Ja, urin är lite så här, intar en liten särställning, och även svett. För det bygger på då att det följer med lite exkrement. Nej, men lite lite celler från själva, ja, vad ska vi kalla det, innanmätet. Alltså från urinröret.
Jag bara ser gubbkiss framför mig nu.
Ja, och där har du något. Där är du något på spåren. Nej, men alltså, om man har lite så här rossliga rör då. Lite lite sår. Nej.
Och men någonstans här hissar jag upp äckelflaggan. Ja. För det här avsnittet kommer bli tema äckel. Så att nu åker kanske den upp.
Rutt.
Nu är den uppe.
Vi kanske ska flagga för det. Bra. Okay. Nej, men åter till en fråga. Det finns ju i de flesta vävnader som sagt mer eller mindre. Man kan även utvinna sådana celler i skelett och i hårda vävnader, tänder och så. Men det vi kommer ägna oss åt här och nu är ju mest kroppsvätskor i flytande form.
Och då tänker jag på det här med att ta, för det gjordes ju i Tjuv och polis. Vi gjorde ju såna här topsningar kallat.
Ja, just det.
Och då det egentligen heter det att göra ett salivprov.
Ja, eller munhålavskrap.
Heter det ju inte. Det är ett hittepåord. Munhål. Skulle du kunna öppna munnen? Munhålavskrap.
Salivprov gjorde jag som tandläkare för att mäta sekretionshastighet.
Ja, jag fattar. Men om vi nu ska gå till rättegångsbalken där det här regleras, så står det ju då, för att salivprov är ju då under det vi kallar för kroppsbesiktning. Och kroppsbesiktning är när man gör en undersökning av människokroppens yttre och inre, samt tar prov därav, till skillnad från kroppsvisitation där man egentligen bara kikar på vad folk har i fickorna och med sig i väskor på sig. Okej, och för att få göra då ett salivprov, för det gjordes ju här i Askersund, där vi var. Men för att göra ett salivprov, då ska du antingen vara skäligen misstänkt för ett brott där fängelse kan följa. Och då får man då göra den här topsningen, salivprovet, och då gör man en DNA-analys, och det här kan registreras i DNA-registret eller utredningsregistret. Så ligger det där och väntar. Och för att sen kunna styrka eller sätta dit dig helt enkelt för fler brott. Till exempel hade vi en våldtäktsman i Stockholm när jag jobbade, där man säkrade då DNA från honom. Vi tog honom på bar gärning i en våldtäkt, och sen så åkte han även på två tidigare våldtäkter där de hade säkrat DNA på offrena. Där man inte hade en gärningsperson, men man hittade en DNA som inte var offrets.
Nej, jag förstår.
Men det var ett träff då, när man tog DNA vid det här tillfället.
Men på så vis är den här tekniken helt fantastisk. För vi har ju nu en ny lagstiftning också. Vi ska inte uppehålla oss kring lagstiftning, för det är så himla torrt och trist. Men nu får man ju göra familjesökning också. Så man klarade ju helt nyligen upp ett 24 eller om det var 25 år gammalt väldigt grovt våldtäktsfall mot en liten flicka. Och där man nu då så lång tid senare genom så kallad familjesökning kunde ta det här spåret och söka liksom upp anhöriga eller släktingar till den som senare visade sig vara gärningsperson. Så det är ju helt fantastiskt.
Helt fantastiskt.
Du, jag tänkte bara knyta an till de här registren som du pratade om. Du nämnde DNA-registret, och det vi kanske ska förtydliga bara, att det är ju det här registret som där alla profiler finns från människor som har dömts för brott. Och utredningsregistret, så är det de här som är skäligen misstänkta för brott. Och sen finns ju ytterligare ett.
Ja, för att då har man ju alltså, nu har vi bara pratat om personer som är skäligen misstänkta för brott, men man får faktiskt också ta salivprov från de andra än de som är misstänkta för brott. Och då står det att det är för att underlätta identifieringen vid utredning av brott där fängelse kan följa. Det vi kallar för masstopsning i folkmun. Och då måste det finnas en synnerligen anledning att anta att det här provet kan vara betydelsefullt för utredningen. Kan du inte dra några sådana kända exempel där man har gjort det? Där man helt enkelt topsar personer som inte alls har gjort något brott?
Nej, precis. Ja, men alltså det jag först direkt kommer att tänka på, det är ju två faktiskt fall av serievåldtäkter. Dels så hade vi ju ett problem med en serievåldtäktsman där runt 2010 11 någon gång. Den så kallade Örebromannen.
Ja, just.
Och samtidigt så, eller samtidigt, men sen också det jag tänker på är ju Hagamannen i Umeå. Och där vet jag att det 777:e provet eller analysen man gjorde blev det ju träff på. Och det var ju den som sedermera dömdes för det här brottet. Och ja, det man gör förenklat, det är ju att man helt enkelt kallar in, i det här fallet då, män i en viss åldersgrupp som stämmer utifrån den profil man har arbetat fram. Och så får man ta ett sånt här salivprov från de här personerna. Och om man motsätter sig det här så kan ju det i sig vara liksom lite suspekt. De allra flesta har ju liksom inga problem. De vill ju hjälpa till i ett sånt här grovt brott.
Och då ska man ju säga att de proverna som tas från personer som inte är skäligen misstänkta, de proverna får inte matchas mot de här utredningsregisterna.
Nej, de kommer inte liksom förvaras i register.
De får bara användas för det specifika brottet som anledningen till att man egentligen bara vill avfärda dem från utredningen.
Ja. Och det finns ju ytterligare ett register, det så kallade spårregistret. Och det är där man lägger in alla de här spåren som man säkrar då på brottsplatser och så, men som man inte har kunnat binda till en person.
Ska vi prata lite om blod?
Ja, blod är kul.
Där vaknar du till direkt.
Nej, men blod är ju en annan sån här kroppsvätska då, som är värdefull ur kriminalteknisk synpunkt såklart. Man kan ju utläsa ganska mycket av blod, och det är också en teknik som är, den är inte jättegammal egentligen, utan, men har utvecklats väldigt, väldigt mycket på senare år. Och då brukar man prata om något som kallas för blodbildsanalys. Och det kan man göra då på en brottsplats för att försöka förstå hur blodbilder har uppkommit och i vilken ordningsföljd olika blodspår har uppkommit. Och den här principen, den utgår från klassiska fysikaliska principer om tyngdkraft och en vätskas eller blodets viskositet, alltså tröghetsgrad och sådär. Så då kan man utläsa ganska mycket. Man kan till exempel säga om ett blodspår har uppkommit genom en energiöverföring, till exempel stänk. Det är väl det här
våldsbrott.
Ja, men exakt. Och du har kanske sett på CSI när de drar sån här massa snören från en punkt och ut i ett rum till exempel. Och det är ju för att förstå var källan har varit och var energin har liksom uppstått.
Och hastighet.
Ja, precis. Storleken på stänken kan säga oss någonting om energi eller om kraften. Ja, och sen finns det ju, det finns massa, alltså det här är en hel vetenskap. Man kan också titta på olika blodspår som har uppkommit eller tillsats utan kraft, bara med hjälp av gravitation. alltså så kallade passiva blodbilder, till exempel dropp från en källa. Och sen finns det kontaktspår. Alltså man har klivit i blod och sen avsatt ett skospår med blod.
Mm.
Eller en handflata av, ett handflata av tryck i blod eller så där. Eller blod på kläder kan man studera.
Mm.
Och sen kan man ju då från blodet också söka DNA och förstå vem det är som har avsatt blodet.
Mm.
Så det är ju superspännande. Har du några erfarenheter av liksom...
Jag kommer att tänka på när du sa blod på kläder. Jag har ju fått göra en sån här HIV-utredning på mig själv efter att ha brottats med en man som var väldigt blodig. Vi skulle ta upp honom från spåret, tunnelbanan, och hoppat ner. Av någon anledning så låg han på spåret helt enkelt.
Mm.
Så vi stoppade i trafiken och fick upp honom, men han slogs ju som tusan. Jag tror att han befann sig i någon form av psykos kanske.
Mm.
Men efter det så var jag ju helt blodig, hela jag, in till småbyxa. Men att göra en sån här HIV-utredning, det är fan är inte en rolig resa.
Nej, för 17.
För att egentligen ta reda på om man har blivit smittad. Mm. Man får lämna prov och det ska väntas några månader och sen ska man få svar och lämna igen och så vidare. Leva i celibat. Man tänker på liksom smittrisk för andra och sådär. Mm. Har du gjort det?
Ja, jag har faktiskt också gjort det. Men jag stack mig på en kanyl. Det var när jag jobbade som tandläkare. Mm. Jag skulle dra ut en tand eller vad jag skulle göra.
Mm.
Så jag la bedövning på en patient som hade hepatit bland annat. Och det kan ju också vara så här att personen själv inte vet om att man är smittad heller.
Nej.
För den delen. Så även om man, i alla fall i sjukvården, om man sticker sig så ska man ju följa upp. Och göra. Men jag håller med. Alltså det sätter ju igång vissa tankeprocesser. Mm. Ju.
Sen är det en liten risk.
Alltså det är en oerhört liten risk ju. Att bli smittad av både HIV och olika former av hepatit. Men ändå, man behöver ju såklart följa upp det.
Och man vill inte gå och fundera.
Nej, man vill inte.
Nej.
Jaha, jag tänkte på en sak, det här med, vi pratar ju mycket om besudlingar och kroppsvätskor på brottsplatser och sådär.
Mm.
Det finns ju en aspekt av det här och särskilt i relation till de här CSI och olika kriminalserier som vi pratade om.
Mm.
Och det är det här som kallas för CSI-effekten eller CSI-syndromet. Mm. Har du hört talas om det?
Mm.
Och du har det?
Mm. Ja, för att det har blivit någon grej att det krävs DNA för att det ska bli en fällande dom. Nu gör det inte det, men jag tycker att den här fina, starka indiciekedjan där allting pekar på en sak. Så, nej, men det finns inte DNA.
Mm.
Lite så, är det det du menar med syndromet?
Ja, exakt. Alltså det handlar ju om det här att alla människor, eller alla, jag tillhör ju undantaget, men många människor tittar ju på de här serierna.
Mm.
Och det gör ju även nämndemän och domare och andra som har att liksom, sen ta ställning till bevis i domstol. Och då finns en uppfattning eller en farhåga kanske man ska säga att det liksom också ökar en förväntan om att det alltid liksom finns DNA-bevisning och så här riktig ultrahård solid bevisning.
Mm.
Och att man då kanske tillskriver andra former av bevisning mindre värde.
Mm.
Jag vet inte. Det är ju olyckligt om det är så, för att visst, i många fall finns det riktigt bra forensisk bevisning, men inte alltid ju.
Men härstammar det från vetskapen i att det är väldigt svårt att befinna sig på en plats utan att lämna efter sig spår? Är det det de hänger upp sig på?
Alltså, kanske att det är så, att det har viss betydelse. Men jag tror att det också, alltså man luras av liksom tv, alltså, vad ska jag säga, fiktiva historier om grova brott och hur man arbetar med dem.
Mm.
Så att, man fäster sån tilltro liksom till tv på något vis. Det är alltså media. Så att man tror att liksom, men det här funkar väl i verkligheten. Men jag vet inte. Jag tror ju kanske inte att man är så bevandrad i det här med att man avsätter spår på en plats och hur det sker. För att jag vill ju påstå att det finns spår på varenda brottsplats. Men det är ju en sak för det första att hitta spåren.
Mm.
Och en annan att kunna säkra de här spåren. Och en tredje att kunna analysera dem.
Exakt, för maskinerna har faktiskt begränsningar också.
Ja, men så är det ju. Och när det gäller DNA så, ja, men så handlar det ju ofta om att få DNA från flera olika individer. Och då måste man också kunna visa vem som har avsatt vad och hur och när. Du, vi har ju fler kroppsvätskor.
Ja, vilken kommer vi till nu?
Alltså jag... Nu vill jag bara säga att jag är lite sugen på sperma, men det menar jag inte.
Om du som kriminaltekniker skulle få att du ska en brottsplatsundersökning för en eventuell våldtäkt på en finlandskryssning i en hytt.
Mm.
Vad är din första tanke? Tänker du så här, det är ingen idé, det kommer vara sperma överallt?
Ja, jag tänker nog att chanserna ändå är ganska goda att hitta.
Ja, men hitta sperma. Det var ju det som var grejen, begränsningen.
Ja, nej men... så här, jag har aldrig gjort någon platsundersökning på just en finlandskryssning, men däremot har jag gjort det på hotellrum.
Mm.
Och nog tusan är det så att man hittar sperma där. Och man ska tillägga att för att hitta sperma så behöver man använda sig av ljuskällor. Alltså ljus med olika våglängd. Och det är för att nästan alla våra kroppsvätskor och även skelett och tänder och så, de är så kallat fluorescerande.
Mm.
Så att om man belyser dem med olika typer av ljus, då kan man få ett ljus som sänds ut från de här ämnen som ögat kan uppfatta. Och då kan man se och hitta sperma eller saliv eller vad det nu kan vara för någonting. Men det finns också många andra material som fluorescerar, till exempel tvättmedel och diskmedel. Så även om man kommer in i den där hytten på Finlands färg...
Och den lyser upp som en bättre rejvfest.
Ja, precis.
Ja.
Så måste man ju liksom försöka förstå vad det är som man har framför sig. Men samtidigt så är det väl för... Alltså det liggs ju på färjor. Det är väl ändå sin gammalt. Va?
Företrädesvis med någon annan än den du ska ligga
ja,
med.
Ja, det hoppas jag verkligen inte, men det förekommer säkert det också. Nej, men det gäller ju då, det jag vill komma fram till är ju att det handlar ju då om att försöka hitta den aktuella besudlingen. Alltså, även om man tar prov från det som man tror är sperma, så måste man ju sen liksom jobba vidare med det spåret.
Ja.
Och försöka förstå vem har lämnat sin sperma här. Och är det här relevant för liksom, frågeställningen eller utredningen?
Hur länge lever sperman i forensisk? Alltså, hur länge har du nytta av sperman? DNA?
Ja, alltså man brukar ju säga när det gäller våldtäktsoffer till exempel att det kan finnas anledning att gå iväg och låta sig undersökas kanske en vecka. Ibland ännu längre efter själva händelsen för att det fortfarande kan finnas spermier vid liv så att säga. Men det är ju också så här att även om man hittar sperma så måste man komma ihåg att det inte är säkert att det finns alltså, eller även om man säkrar sädesvätska ska jag säga, så är det inte säkert att det finns liksom, DNA-material i det. Så att det är liksom två olika saker. Det är inte säkert att man kan spåra till en person bara för att man hittar sädesvätska.
Nej.
Hittar sädesvätska. Ja.
Jag tror till och med att jag läste någonting att jag vill läsa någon sån här fun facts bok och då var det så här, typ 5% av en sats innehåller liksom sperma.
Ja, men alltså
och var
så här,
på min väninna bara, vad är resten då? Ja.
Hon blir besviken. Nej, men alltså en
mer
sats...
äcklad kanske.
Nej, men så här, en sats är ju typ en tesked stor. Ja. Vi snackar ett par, tre milliliter.
Mm.
Men samtidigt i varje milliliter så finns det kanske en miljon spermier. Mm. Så att, ja.
Men då kan jag berätta en annan grej som gör den storyn ännu sjukare när man vet det.
Ja, berätta.
Min kollega skulle göra en husrannsakan hemma hos en ungdom som enligt utsago skulle ha knark hemma.
Mm.
Kommer in där och tar honom. Han sitter vid datorn då med hörlurar på och spelar någonting. Så bara knackar på, för då hade mamma släppt in. Mm. Ja, hej, vi från polisen. Vi ska göra en husrannsakan här i ditt rum. Har du någonting olagligt hemma så kan du ta fram det nu. Slipper vi liksom vända upp och ner på allt.
Ja.
Varpå han bara, nej, inte olagligt, men jag har en grej som är ganska speciell.
Okej.
Okej, ja, men vi har varit polis. Jag tror att vi har sett det mesta. Men det här var något nytt.
Aha.
Han hade bredvid sängen på sängbordet ett pintglas. Aha. Toppfyllt med sperma.
Nej, men...
Och när du då säger att det är väldigt, väldigt lite, ja,
du kan ju tänka dig
då
själv.
Har pojken jobbat. Han men ville bara se hur lång tid det tog att fylla upp den.
Men
jag frågade inte mer. Eller min kollega bara sa nej. Då tar vi, vart är haschet? Vi behöver ha någonting som vi kan hantera nu. Nej, men det var kanske nog på sperma. Men du, jag kom på en till sak på spott. Den här spotthuvan.
Just det.
Fick du ut den när du var polis?
Nej, använder svensk polis den nu?
Så jag vet att den delas ut. Men jag vet inte någon som använt den. Jag får ju så här lite Guantanamo-vibb när man ska dra en huva över ansiktet på människor. Å andra sidan har jag ganska handlingskraftigt försökt undvika spottsalverna som kommer ut ur en människa som gör allt i sin makt för att dränka en i slemkvarnen. Men jag har aldrig använt den.
Nej, precis. Och det är en sån här, för du tänker på den här som man kan sätta på eller trä över huvudet.
Exakt.
På liksom gripna.
Ja, så att spottet exempel. Inte helt enkelt kommer lämna.
Som spottar och fräser.
Exakt. Ja. Men däremot har jag fått spott på mig.
I tjänsten.
Ja, och det är ett jävla otyg, om jag får säga det själv. Och då är det ju så att det är ett brott, det är ju förgripelse mot tjänsteman. Däremot så är det väldigt sällan polisen får rätt till skadestånd.
Ja, jag har förstått att det är så.
För att man anses att man ska ha en mentalt förberedelse för den kränkning som det innebär att bli spottad på. Det är fortfarande ett brott, men... Men du får liksom hacka i dig bara. Så att du får inte ett skadestånd för det.
Nej, okej. Men vadå? Man förväntar... Alltså...
Ja, exakt. Och då är det kopplat till vad du gör. Så att om du håller på att brotta ner en person så ska du mentalt veta att den här personen kommer inte tycka om det. Och kommer därav kanske försöka ge dig feedback på din våldsanvändning.
Direkt. Omedelbart. Det blir mormors gamla hosta här. Direkt.
Och då ska du vara mentalt förberedd på det. Däremot om du möter en person på stan när du var polis, om den personen helt plötsligt bara ger dig en snorloska rätt i facet, då har du inte gjort någonting som gör att din mentala förberedelse för denna kränkningsutövning skulle kunna liksom vara förhöjd. Och där skulle man eventuellt kunna se liksom ett skadestånd.
Alltså, det här är så speciellt, tycker jag.
Aha.
Eller hur?
Det här är...
Det säger ju en hel del om polisens arbetsmiljö. Eller hur?
Ja.
Tänk att liksom gå till ditt arbete och känna och tänka att ja, idag kanske jag får mig en lomma i facet. Nej, usch. Alltså det, men det är ju också den mindre, det här tillhör ju lite den mindre glamorösa sidan av polisarbete. Alltså att faktiskt exponeras för och kontamineras av en hel del olika typer av kroppsvätskor.
Kiss och bajs kommer vi osökt in på då. Den här fylleduken som ligger bak i skuffen på polisbilen som man använder flitigt. Har du gjort någon annan saneringsåtgärd med den någon gång mer än att dra av den med högtryckstvätten?
Nej, i garaget? Aldrig.
Hur mycket basiller finns det på den, tror du?
Jag vill inte ens tänka på det.
Det man gör är helt enkelt, om man ska föra in en person eller skjutsa en person som är skitig eller som man tänker den här personen kommer kissa, bajsa eller redan har gjort det eller kommer kräkas, då fäller man ut den här filten som är liksom lite gummerad på ena sidan och lite friktionsfull på andra sidan i sätet för att man inte ska behöva skicka in bilen på rekond varenda pass och för att man själv ska vara beredd att skicka resten av filten över den när spina börjar komma. Men ändå likförbannat lyckas ju alltid personen komma in under filten. Har du någon gång lyckats sätta en person på? Den är svår.
Ja, den är svår. Jag kommer att tänka på en liten... Den är faktiskt lite gullig, den historien. Vi skulle köra in en nerkissad farbror på en LOB. Alltså lagen om omhändertagande av brusad person. Och han var ju känd för oss. Och det här var tidigt under min polisiära karriär. Så jag tror jag var aspirant till och med. Min handledare körde och jag skulle sitta bak med den här äldre mannen. Och vi hade kört in honom flera gånger så där tidigare, så att han var liksom välkänd för oss. Men han var alltid lite knorrig liksom, när vi ville köra in honom. Det är ju en vårdåtgärd, ska vi säga. Så det är ju för hans eget bästa. För att han var alldeles för berusad, helt enkelt.
Men han får inte välja själv.
Han får inte välja själv, nej. Ja, men så han var lite sådär, man vill inte in i arrest, måste in, sådär, lite tjafsigt först. Men ja, han fann sig tillrätta där på gråa skinket i alla fall, och jag satt där och chitchattade med honom. Och så rätt som det så ser jag han sitter och studerar mig från topp till tå. Han tittar länge och väl, och så säger han, fan vad snygg du är. Vad jobbar du med för något?
Bibliotekarie.
Och där sitter jag i polisuniform. Ja, och då skojar jag med honom. Du får tre chanser på dig att gissa rätt. Och gissar du rätt, då kanske jag överväger att du får sova hemma istället. Mm. Men annars får du följa med in. Och han funderar. Är du flygfärdigt? Så gulligt. Ja, men han fick komma in och vi bytte kläder på honom. För det har man ju också fått göra några gånger. Ja. Liksom klä av, ta av nedkissat och försöka skapa någon slags värdighet i det hela.
Som lärare på polishögskolan så försökte jag ganska tidigt lära de blivande aspiranterna att när du vill ta av dig din handske så är inte rätt arbetsmetod att bita på toppen av liksom långfingret för att liksom dra loss den. De är ganska svåra att få av. Men så att där vill du inte vara med din mun.
Nej.
För de där handskarna kommer att hantera
inte
så
göra
fruktansvärt mycket äckel.
Test på de där handskarna.
Nej.
Fy fasen, och överhuvudtaget polisuniformer.
Ja,
som bärs runt. Nej. Alltså, jag vet ju att man tvättar ju inte efter varje pass.
Nej,
och du kan
ju
tänka
inte.
Dig själv. Det är ju liksom veckans händelser i textilen där.
Mm.
Av samtliga...
Gårdagens rester menar du?
Ja,
som bättre buffé.
Men alltså, det finns ju vissa bakteriearter som kan överleva i flera veckor i textila material. Ja, och de där brallorna sen, eller vad det nu är, jackan, hänger du in sen tillsammans med dina privata kläder och kläder som man går med hem. Det här tror jag inte liksom är en allmän känd kunskap bland våra före detta kollegor, men de kanske skulle behöva ha den.
Jag upplevde att när jag jobbade så kunde det kunde kräkas och kissas och bajsas och spottas och så vidare. Bekom inte särskilt mycket. Det var liksom äckligt, men det bekom inte så mycket.
Nej.
När jag slutade mitt arbetspass, åkte hem, tog kanske en dusch, kändes ju som en rimlig liksom, åtgärd efter ett arbetspass, och kanske hoppade på tunnelbanan. Om någon då full ungdom typ kräks, inte ens på mig, utan blir mycket mer äcklad bara för att jag inte är i tjänst. Det är som att
intressant.
Den mentala beredskapen bara, nu ska jag inte behöva hantera det här äcklet, och därmed är jag inte riktigt beredd på det, och det sipper liksom längre in i själen.
Nej, jag förstår. Ja, men uniformen fyller ju en jätteviktig funktion på det sättet, bara alltså den fysiska uniformen också, för att det blir ju signalen till en att nu är du i tjänst, nu ska du arbeta och nu förväntas du att hantera stort och smått, så att säga.
Hade du några tics för dig förresten? En fråga kom på. När du påbörjade ett pass, gjorde du någonting för att liksom sätta dig i work mode?
Ja, jag fattar. Nej, men ja, naturligtvis stridskissa. Det var man ju tvungen att göra.
TTT, töm, task och tarm.
Ja, man fick ju lära sig där lite den hårda vägen. Alltså att om du inte klämmer ut några droppar innan du sticker ut, så kan du ge dig fan på att du kommer hamna i en situation där du inte kommer ha möjlighet att gå på toaletten.
Det var dagens sista chans.
Exakt. Själv då?
Ja, men välkommen till spaningsverksamheten.
Ja, herregud.
Säger jag. Du ska åka tur och tur till Malmö efter en person som kör i 250 ryck.
Ja, alltså det där har jag tänkt på en del.
Ja.
Hur ni fixar det där. Många långa timmar utan att kunna
eller sitta i skuffen på en bil och hålla koll på en port. Nej, men jag skulle säga så här, mina manliga kollegor hade väl kanske lite lättare där, för det har nog kissats en del i petflaskor och så vidare i bilen. Själv har jag ju haft liksom värk i ljumskarna upp. Det känns som att njurarna håller på att gå åt.
Det kan inte vara hälsosamt.
Nej, och man ser liksom fiskarna guppa omkring framför ögonen på en. Jag kommer ihåg ett tillfälle som inte alls blev bra. Vi skulle åka då just tur, kanske Malmö, tur och tur. Jag var tvungen att både tanka och tömma blåsan. Och jag insåg att jag kanske kan göra ett depåstopp på en minut. Så att jag svänger in på en sån här max som är på av E4-an snabbt.
Ja, just det.
Kastar upp dörren, i med slangen, tankar, ner med brallorna, kissar mellan tanken och bilen, helt enkelt i skydd av en passagerardörr. Tänker jag, nu kniper jag strålen, av med slangen och så börjar jag köra igen. Jag klarar mig kanske ett par mil till här nu, förhoppning att någon annan spanare kommer ikapp. Sen såg jag att när jag åkte att det här är ju en smitning, det är ju bedrägligt beteende. Så att jag ringer till macken bara för att säga så här: hej, hej, jag heter Lena, jag jobbar som polis, jag har precis tankat hos er, jag kommer komma tillbaka och gör rätt för mig. Och då hör jag hur någon bara, jag hör leendet, så bara, ja. När vi har såna här som snor bensin, då brukar vi gå in på kamerorna och titta på registreringsnumret för att kunna liksom göra en polisanmälan. Ja. Ja. Du, det kommer en kollega till mig här och betalar om några timmar.
Och på filmen såg vi även ett kritvitt
damarsel. Nej, men så, nöden har ingen lag. Eller har den det förresten? Nöden har ingen lag. Får du kissa ut det?
Nej, det får man inte. Eller det får man väl på vissa ställen. Ja. Men det där är väl reglerat i lokalordningsföreskrifter, va?
Det som avgör är om det kan väcka förargelse hos någon som ser på. Mm. Så att du ska nog inte ställa dig mitt på stadens torg och hålla fram. Nej, och kissa. Och
inte heller kissa på polishus. För det har jag varit med om. Ja. Behövde inte ens åka ut med bilen och tänkte bara vara och leda in på en lobb. Vi har ju fått lite lyssnafrågor i veckan.
Kul.
Ska vi köra en lyssnafråga?
Ja, kör.
En fråga som passar bra i just det här avsnittet och på det här temat, det rör polisiära önskemetoder. Vi har fått en fråga om vi har någon sån som vi skulle vilja fanns på riktigt. Har du någon? Har du?
Jag tänker direkt på en. Jag var i London och kollade hur de jobbade. De jobbar inte så mycket med integritet där som vi gör här. Här kan man inte införa någonting så här, men jag känner mig integritetskränkt. Där är ju kameror överallt.
Det är inte lika ängsligt
där. Nej, inte alls. Där har de helt enkelt en apparat som de går till den lokala restaurangen och säger: hej, hej, idag kommer vi stå i dörren med vår apparat och drogtesta samtliga som kommer in. Jaha. Och om krogägaren säger nej tack, då åker alkoholtillståndet in. Det vill säga, de kan inte säga nej tack, för då faller hela businessen. Okej. Apparaten hamnar där, det är en liten svabb som man tjoffar på handen, stoppar in automaten och så får man svar. Samtidigt som man ställer dit apparaten så ställer man ju också polispersonal och tittar på hur folk i kön beter sig när de inser att apparaten står där.
En del kanske vänder om.
Kanske.
Och går hem.
Nej, jag kom på att jag måste hem och vattna blommorna. Nej, och den där metoden som man också gör på flygplatsen när man ibland svabbar handen och så, det hade man ju velat kunna göra. Det är ett mindre integritetskränkande, så att min önskan är att kunna göra snabba droganalyser som är liksom så högt befästa så att man inte behöver hålla på och slabba med blod och urin.
Nej, precis.
Det hade ju varit en dröm, för det är inte verkligen så integritetskränkande heller faktiskt.
Nej. Nej, men det är ju inte.
Det blir, och sen är ju ett snabbtest. Det finns ju snabbtest som vi gör i urin. Till exempel, och framförallt så gjorde jag dem när jag hade att göra med människor under 18 år och man satt med deras föräldrar, som egentligen inte köper tanken på att dottern har knarkat förrän jag säger att vi har faktiskt här och nu tagit ett snabbtest och det visar med all sannolikhet att hon har tagit amfetamin. Då blir det en helt annan försituation. Man får ta hjälp av föräldrarna för att försöka få in på vård och så vidare.
Alltså man får
istället
ju
för 6 veckors väntan.
Exakt, och man får ju verkligen svart på vitt. Jag kommer ju annars att tänka på när man var liksom där, började gå på ungdomsgård och sådär. Eller disco. Då har jag för mig att man fick blåsa i en dräger. De kollade om man var alkoholpåverkad.
Jaha. Som det entré? Eller var det just bara du
för
som fick göra
in, det? Att det var liksom
nu kommer hon.
Jag blåste och sen så sa ordningsvakten, du får ta ett varv runt månen och försöka igen lite senare. Ja. Nej, men alltså, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men jag vill minnas att man gjorde det som alkoholkontroller då.
Men har du någon önskemetod?
Ja, det har jag. Mm. Alltså kriminaltekniskt så finns det ju ganska mycket sådär som man skulle vilja utveckla och förfina. Mm. Men en som jag verkligen gärna skulle vilja ha, det är möjligheten att kunna åldersbestämma blod. Mm. Och det här är ju något som man har liksom bedrivit en del forskning kring, och snart så kommer vi kanske ha en sån metod. Men det är en sån här frågeställning som kan uppkomma i olika sammanhang, till exempel du har en person som är misstänkt för mord till exempel. Mm. Och så gör man husrannsakan hemma hos honom eller henne och hittar ett vapen. Och så tror man att det här kan vara det aktuella mordvapnet då. Så undersöker man det där och säkrar spår på det. Mm. Och så kanske man hittar blod från offret på vapnet. Och då kommer ju det att stärka liksom misstanken mot den personen som misstänkt. Och då säger misstänkt så här, ja men vadå, det här vapnet har ju jag lånat ut till offret förra året. Så han eller hon kan ju mycket väl ha skadat sig och sen liksom själv avsatt sitt blod på det. Då skulle det vara väldigt, väldigt nice om man kunde så här ringa in i alla fall ett åldersintervall.
Nej, du,
du. Ja. Så att, ja, det är nog den jag helst skulle vilja se. Just nu i alla fall.
Jag har faktiskt en grej som jag skulle vilja avsluta med, om inte du har något mer.
Nej, jag känner mig ganska nöjd.
Vi har gått igenom alla former.
Har vi missat någon?
Nej, men alltså, jag har en grej som jag skulle vilja avsluta med. Det finns alltså en kompis till mig, för detta kollega då som fick ett nytt namn. Mm. Hon blev Fröken Sekret.
Ursäkta.
För att hon gjorde The Great Five. Och det är när man får kiss, bajs, blod, kräks och sperma. Och det gills bara om man får på bar hud. Nu kommer vi in till det sjukt. Vi är ju ett sjukt släkte. Bara för att kunna hantera det här.
Jag älskar att du också betonar att det gills bara.
ja, men annars så kommer ju alla göra The Great Five.
Du menar att annars så kvalificerar man inte för the Great Five Rewards? Ja,
som är namnet Fröken Sekreta.
Ja, jag fattar.
Mm. Ja. Nej, och sen här fanns det också en bonus om slidsekret. Ja. Den är inte lika vanlig.
Uppstickare.
Ja. Så att jag kommer köra bara en snabb recap hur de här 5-6 tillfällena gick till.
Alltså du har researchat det här,
jag har researchat.
Inför dagens avsnitt.
Jag har gjort en sammanfattning på 5 av dem, och den 6:e kommer jag läsa upp ordagrant, för att den går inte att återberätta på annat sätt. Blod. Alltså nu pratar vi att hon har fått de här grejerna, kroppsvätskan, på sin bara hud. Mm. Blod, då var det hjärtstopp på en person inne i arresten, en akut störtblödning, det är när det liksom forsar ut blod ur kroppen, oftast efter långvarig alkoholkonsumtion kanske.
Mm.
Så hon står och försöker rädda livet på den här mannen, hjärt- och lungräddning samt som blodet forsar, halkar, drattar på ärslet i allt det här blodet, och det sipprar ju då in, så att blod längs hela den bakre regionen av henne.
Men gud, alltså, jag tänker mitt i den situationen när man försöker rädda liv, då är det är ju sekundärt.
Ja, nej.
Men efteråt och inser det här.
Ja. Och det här, hon fick ju reda på liksom vad det var för fel på honom. För det är, om någon dör i arrest så blir allt intern utredning alltid.
Alltid.
Mm. Kiss. Då var det en man med amputerade ben i permobil. Han var aldrig liksom elak och sådär, men han var alltid ohyggligt full. Och i det här fallet så skulle även han omhändertas för berusning helt enkelt. Mm. Hon skulle lyfta in honom med bilen och känner hur det forsar urin ner i hennes egen stövel. Då hon lyckas klämma sönder uppsamlingspåsen till urinrörskateten, så att allt hans påsen töms helt enkelt in i hennes egna sko. Tragikomiskt.
Ja, så ska man vara professionell i det där också.
För att, och värdighet och så vidare. Mm. Bajs, då var de hemma hos ett par där det handlade om grov kvinnofridskränkning. Mannen skulle gripas för brott. Den här polisen satte på sig sina handskar, för det var väldigt misärt där inne. Varpå kvinnan fick en panikångestattack, för att tydligen misshandlade han alltid henne med handskar på sig. Så att kvinnan fick liksom panik när polisen satte på sig handskar. Så hon tog helt enkelt av sig handskarna av respekt. Mm. Och så skulle hon gå och hämta kvinnans jacka på en stol. Och när hon lyfter jackan så trycker hon in alla 10 fingrar i en stor bajshög som ligger på stolen.
Nej, men gud.
Check på bajs. Vi går vidare till kräks. Då var de bara helt enkelt utanför en vanlig restaurang på Södermalm. Och det står en väldigt lång, en lång kille i kön utanför. Och hon sa så här, han kunde bara prata med vokaler. Då förstår vi liksom berusningsgraden. Så. Lutar sig, hon är ganska kort, lutar sig och kräks, spritkräks ner på ryggen innanför hennes regnjacka, så det rinner ner längs de två ryggförlena ner mellan skinkorna, varpå hela kön applåderade. Det var den fjärde. Nummer fem, sperma. Då ringer kyrkoheden från Katarina kyrka och säger att en man har låst in sig på handikapptoan och de åker dit och ska tvångsöppna dörren. Där ser de då en känd, för dem känd person med för dem känt modus. Mm. Han ligger helt enkelt och runkar i en damstövel av skinn.
Nej,
vilket det var liksom ett känt modus.
Hervo.
I det här fallet, citat, det var tyvärr lite för mjukt skinn. Så när hon nyper ihop skaftet och ska bära med sig så rinner sperman ner längs.
Alltså vi pratar om stöveln nu.
Stöveln hade för mjukt skinn. Ja, jag inte.
Du pratar om skinn och skaft och grejer. Jag vet inte vad det är.
Okej.
Stövel.
Fokus.
Ja,
hon nyper ihop stövelskaftet för att ta med sig damstövel, ja, som han ska ju därifrån. Ja. Och då rinner sperman ner längs hennes ärm. Piqué så. Alltid bra. Och nu kommer då den sista. Jag måste läsa ordagrant. Slidsekretet. Är du beredd?
Ja, jag vet inte.
Full och mycket arg kvinna har blivit omhändertagen på Finlandsbåten. Inne på stationen får den helt manliga patrullen till sin stora lättnad inte avvisitera henne utan behöver hjälp av kvinnlig polis. Mm. Här gör vi en liten passus. Det behöver ju vara en kvinna om det är en kvinna. Mm. Jag råkar befinna mig i närheten så jag hjälper till. När jag förklarar att hon inte får ha sina kläder på sig i cellen, det vill säga klänning och stilettstövlar, utan att hon måste byta till andra, går hon bärsärk. Hon sliter av sig alla kläder utom sina stövlar, slåss och gastar spritt språngande naken. Herrarna sitter bakom en plexiglasskiva och skriver blanketter för att registrera henne. Hon är både stor och stark och jag gör någon slags flygtackling på henne när hon börjar sparkas och trycker upp henne mot plexiglaset. Skräcken i herrarnas ögon. Från deras sida måste det ha sett ut som två stora hudfärgade LP-skivor framför dem. Snabbt kommer en annan kvinnlig kollega springande och tillsammans lyckas vi brotta ner kvinnan på golvet. Hon vevar med benen i både split och spagat och från där jag försöker få fatt på hennes ben får jag högst ofrivilligt flera raka siktlinjer hela vägen rakt in i tabernaklet. Till slut lyckas jag få ett benlås på henne utan att bli spetsad av hennes vilt vevande stilettklackar. Aha. När bataljen är över och pustar ut undrar kollegan vad det är för märkliga och glittriga och klibbiga snigelspår jag har längs ena låret. Nu tycker jag att du tar kontaktuppgifterna till
ja,
oss.
Ja, det ska jag göra. För jag tänker att även våra lyssnare kommer att lämnas med lite tankar. Och kanske fler frågor.
Ja.
Vi tycker det är jättekul om ni skickar era frågor till oss. Mm. På mail ljungdahlochjinghede@gmail.com. Eller så kan man ju gå in på vårt Instagram-konto. Ljungdahl och Jinghede. Jag tror man får upp det där också om man söker på Över min döda kropp.
Och sen så vikten av att fler går in och prenumererar,
ja, det är viktigt,
på vår podcast. Mm. In på podcaster. Klicka i prenumerera, rita gärna och skriv en recension. För det betyder tydligen att vi hamnar till så att fler får chansen att lyssna, ja, på våra röster.
Precis.
Tack för den här veckan.
Tack själv, Lena. Vi ses nästa.
Hejdå.
Hej då.